Kapitel 3. Gud blev bedragen av sin familj. Det bibliska Israels historia var en lång och slingrande väg fylld av både triumf och tragedi. Gud blev inte överraskad. Han visste vad han kunde förvänta sig av folk. Han visste hela tiden vad han hade att göra med. Att göra sig själv ovälkommen. Gud talade om för Abraham att hans ättlingars framtid skulle bli svår. Han var ärlig. Han sa till Abraham, du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år. Första Moseboken kapitel 15, vers 13. Det var de dåliga nyheterna. Gud gav dock lite hopp. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma och därefter ska de dra ut med stora rikedomar. Första Moseboken kapitel 15, vers 14. Mycket riktigt. Abrahams ättlingar, nu ledda av hans sonson Jakob, vars namn Gud ändrade till Israel, hamnade så småningom i Egypten under faraos styre. Se Andra Moseboken kapitel 1. De hade flyttat dit med Guds godkännande för att undvika en hungersnöd. Se Första Moseboken kapitel 45, vers 5-11. Det de gjorde fel var att de inte återvände till landet som Gud hade gett dem efter att hungersnöden var över. De stannade kvar i Egypten alldeles för länge. Medan de var i Egypten växte nationen Israel i antal, så mycket att farao blev rädd att förlora makten över landet. Se Andra Moseboken kapitel 1, vers 8-10. Han satte dem i slavarbete och utrotade nyfödda barn om de var pojkar. Se Andra Moseboken kapitel 1, vers 14-16. Men Gud ingrep och gjorde att de växte sig ännu starkare. Se Andra Moseboken kapitel 1, vers 8-21. Allt som allt spenderade Israel 4 århundraden i Egypten under svåra förhållanden. Så småningom ingrep Gud och såg till att en nyfödd pojke vid namn Mose överlevde. Gud ordnade omständigheterna så att barnet växte upp i faraos eget hus, mitt framför näsan på honom. Se Andra Moseboken kapitel 2, vers 1-10. Mose levde ett privilegierat liv, men en dag begick han ett brott som var belagt med dödsstraff. Han dödade en man i en strid som började med att han försvarade en hjälplös israelit. Han flydde från Egypten för att slippa undan sitt straff. Mose fick ett nytt liv på en öde plats som heter Midjan. Gud mötte honom på Sinai berg i en brinnande buske, ett möte som skulle förändra både hans folks historia och världens historia. Se Andra Moseboken kapitel 3, vers 1-15. Gud sände tillbaka Mose till Egypten för att konfrontera farao. Han skulle kräva att Guds folk blev frigivna. Gud lovade att beskydda Mose och ge honom styrka. Se Andra Moseboken kapitel 3, vers 16-22. Resten av berättelsen är en av de mest kända i världen. Även om du aldrig har läst Bibeln har du förmodligen hört talas om den eller sett en film om den. Gud sände plågor till Egypten och deras gudar när farao vägrade att släppa israeliterna fria. Se Andra Moseboken kapitel 7-12. Gud använde Mose för att tvinga fram frisläppandet av massor av israeliter ur egyptisk fångenskap. Han delade i tur Röda havet för att rädda dem när egyptierna jagade dem för att döda dem. Se Andra Moseboken kapitel 13, vers 17 till Andra Moseboken kapitel 14. Vandringen genom Röda havet är utan tvekan det mest spektakulära miraklet i Bibeln. Men det var ingen uppvisning. Det handlade om att rädda ett folk. Gud ville ha sin familj. Lag och lojalitet. Så småningom förde Gud sitt folk tillbaka till den plats där han från början hade talat till Mose. Där gav han israeliterna sina lagar, de 10 budorden. Han slöt ett förbund med dem. Det är viktigt att tänka på att Israel var Guds folk redan innan de 10 budorden gavs. Gud kallade folket sin familj när Mose konfronterade farao. Se Andra Moseboken kapitel 3, vers 7 och 10, kapitel 4, vers 23, kapitel 5, vers 1, kapitel 6, vers 7, kapitel 7, vers 4. Lagarna handlade inte om att förtjäna en plats i Guds familj. Israeliterna var redan Guds familj. Vi måste reda ut denna skillnad, det är ganska viktigt. Gud gav inte sitt folk lagar för att de skulle förtjäna en plats i Guds familj, utan för att de skulle visa att de ville vara med i familjen. Guds lagar handlade om att visa honom att de inte skulle bli illojala och alliera sig med någon annan gud. Om de var lojala troende skulle Gud kunna använda israeliterna till att predika för alla de andra nationerna, som ett rike av präster, Andra Moseboken kapitel 19, vers 5-6. Gud ville ha mänskligheten i sin familj. Han startade med en grupp människor, Israel. Om de var lojala troende skulle de bli en välsignelse för alla de andra nationerna. Se Första Moseboken kapitel 12, vers 3. Det finns en vinkel till för att förstå detta förbund. Guds lagar handlade inte heller om att de skulle vara goda nog för att Gud skulle älska dem. Gud älskade redan Israel. Se Femte Moseboken kapitel 7, vers 7-8. Han hade på ett övernaturligt sätt gjort så att Abraham och Sara kunde få ett barn från vilket Israel så småningom skulle komma. Hela poängen var att få en familj. Gud skapade inte en lista av regler så att de kunde kvalificera sig som hans familj. De var hans familj. Guds lagar var gjorda för att hjälpa hans barn att undvika andra gudar och leva lyckliga, fridfulla liv tillsammans. Inte för att förbättra Guds syn på dem. Som man kunde förvänta sig ville Gud inte avlägsna deras fria vilja. Han krävde bara att de trodde på honom, på vem han var och att han hade skapat dem av kärlek och att de övergav alla andra gudar. Vem som helst av Israels medlemmar kunde avstå från Guds kärlek om de ville. De kunde välja att inte vara troende. De kunde välja att tillbe någon annan gud. Som vi kommer se gjorde många just det. När israeliterna hade lämnat Sina i berg, där Gud gav dem lagen, ledde Gud dem i mänsklig gestalt, en ängel, till det förlovade landet. Se Andra Moseboken kapitel 23, vers 20-23, Domarboken kapitel 2, vers 1. På vägen dit gnällde folket konstant om att de inte hade tillräckligt med mat och vatten. Gud ombesörjde det. Se Andra Moseboken kapitel 15, vers 22-27, kapitel 16, vers 1-30. De blev tvungna att slåss för livet mot dödliga fiender i landet. Gud räddade dem från förintelse. Se Femte Moseboken kapitel 2-3, Josua kapitel 11-12, Saltaren 136, vers 10-24, Apostlagärningarna kapitel 13, vers 19. Den nedåtgående spiralen. Efter att Gud hade fört Israel in i landet hade man kunnat tro att israeliterna skulle känna en överväldigande kärlek till Gud, att deras lojala tro skulle vara på topp. Nej, inte särskilt. Istället bestämde de sig för att samexistera med ondskan. De vägrade driva ut avgudadyrkare, folk som tillbad andra gudar genom avgudabilder, från landet. Det var som om israeliterna inte visste någonting om det förflutna, att uppror är förödande. Deras illojalitet och brist på kärlek till Gud ledde till den här demoraliserande scenen. Herrens ängel kom från Gilgal till Bokim och sade: "Jag förde er ut ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat era fäder. Jag sade, jag ska aldrig bryta mitt förbund med er och ni får inte sluta något förbund med invånarna i detta land. Deras altaren ska ni riva ner. Men ni lyssnar inte på mig. Hur kan ni handla så? Nu säger jag, jag ska inte driva undan dem för er, utan de ska vara en pik i er sida och deras gudar ska bli en snara för er." Domarboken kapitel 2, vers 1-3. Gud blev tvungen att straffa sitt folk igen. Han sa det mer eller mindre: "Jag drar härifrån. Nu ska vi se hur ni klarar er på egen hand eftersom ni inte ville ha mig." Det har vi sett förut. Och som vi också har sett förut gick det väldigt dåligt för Guds folk utan deras Guds närvaro. Och eftersom historien upprepade sig blev Guds respons ungefär likadan. Han fortsatte att komma tillbaka och hjälpa Israel med deras bekymmer. Vi alla känner folk som är såna. Kanske är du en av dem. Du fortsätter att hjälpa någon av kärlek till och med tills det verkar irrationellt. Och om du tänker på vad Gud gjorde så verkar det galet. Men Gud vill ha en mänsklig familj även när de inte vill ha honom. Hans kärlek trotsar all logik. Hela domarboken som ovanstående scen är tagen ur handlar om ett till synes oändligt kretslopp av andliga uppror, lidandet som det för med sig, att ropa till Gud efter hjälp och att Gud kommer tillbaka av kärlek. Det kretsloppet höll i sig några århundraden. Det nådde ett sorts klimax när folket inom Israels nation krävde att Samuel, en präst och profet, skulle smörja en kung som kunde styra över dem. Det var inte särskilt förvånande att den kung som folket valde, Saul, var en total katastrof. Man vet, eller borde veta, att saker inte kommer att sluta bra när den kung man väljer måste dras ut från sitt gömställe för att kunna ta jobbet. Se första Samuelsboken kapitel 10, vers 22. Så småningom valde Gud ut David till att ersätta Saul. David hade dålig moral, men han var bättre än Saul. Han visade aldrig illojalitet eller brist på kärlek till Gud. Han bröt mot ett antal av Guds moraliska lagar, men han ångrade sig och han tillbad aldrig någon annan Gud. Av den anledningen slöt Gud ett förbund med David som innebar att endast hans söner kunde bli legitima regenter av Israel. Detta förbund handlade om att skapa en dynasti för David. I Guds ögon var det endast Davids ättlingar som kunde betraktas som legitima kungar. Tråkigt nog innehåller resten av Israels bibliska historia många män som hade rätt härkomst men var i övrigt olämpliga att vara kungar. Gud blev tvungen att avsätta många av Davids ättlingar på grund av att de var illojala mot honom och valde att följa andra gudar. När någon ättling till David ärvde tronen skulle han inte bara ha rätt släkt utan han skulle även älska Gud. Det var därför alla kungar alltid skulle ha ett exemplar av Guds lagar. Se femte Moseboken kapitel 17, vers 18, andra Kungaboken kapitel 11, vers 12. De skulle vara de allra bästa förebilderna för lojala troende. Davids son Salomo var den största kungen i Israels historia, om markägande och rikedomar används som lackmustest. Tråkigt nog var hans lojala tro på den sanne guden vacklande. Han offrade till andra gudar och hade ett antal äktenskap som förde in avgudadyrkan i Israel. Se första Kungaboken kapitel 11, vers 1-8. Med andra ord, Salomo påbörjade en period av andliga kompromisser och uppror som ledde till nationens förfall. Det slutliga förräderiet. Efter Salomos död gjorde 10 av de 12 stammarna revolt mot hans efterträdare. Se första Kungaboken kapitel 11, vers 41 till kapitel 12, vers 24. Israels kungarike delades upp i 2 delar utifrån stammar och geografi. Guds familj var nu ett brustet hem, så att säga. Det är ganska sorgligt att många kungar under den efterföljande perioden aldrig ens hade sett ett exemplar av Guds lagar. Se andra Kungaboken kapitel 22, vers 8-13. Den norra delen av den uppdelade nationen, de 10 stammar som gjorde politiskt uppror, kastade sig omedelbart in i andliga uppror. Se första Kungaboken kapitel 12, vers 25-33. Istället för att visa lojal tro på den gud som hade gett dem landet och övernaturligt orsakat deras existens, bedrog större delen av Israel honom. Det var därför profeterna som strövade omkring på landsbygden och predikade under den här tiden jämförde det andliga upproret med att spela en sköka och bedriva andlig otukt. Det var en livlig jämförelse. Den södra delen av landet, 2 stammar, tog längre tid på sig att göra andligt uppror. Men att synda gradvis är fortfarande att synda. Att överge Gud slutar aldrig väl. Som Bibeln säger på ett ställe. Då ska ni veta att synden drabbar er. Fjärde Moseboken kapitel 32, vers 23. Som han hade gjort vid andra tillfällen lät Gud sitt folk utnyttja sin frihet och stå för konsekvenserna. År 722 före Kristus invaderades den norra delen av nationen av ett folk jag skulle vilja kalla Gamla testamentets klingonfolk, assyrierna. Om du känner till Sagan om ringen bättre än Star Trek, tänk dig att assyrierna var som Mordors horder. Jag gillar de jämförelserna eftersom assyrierna hade ett välförtjänt rykte om att vara grymma. De fick de 10 stammarna att skingra sig över hela den forntida världen, splittrade familjer och bestal dem på allt de ägde. De 2 återstående stammarna i södra delen av nationen besegrades av babylonierna drygt 100 år senare. 586 f.Kr. Tusentals israeliter landsförvisades till Babylon med våld. I ärlighetens namn, om Gud hade struntat i sitt folk vid det här laget hade vi haft förståelse för det. De hade gjort uppror gång på gång i långt över 1000 år sedan Abrahams tid. Det är svårt att inte tycka att de fick vad de förtjänade. Men det är inte så Gud jobbar. Istället för att bara lägga ner alltihop beslutade Gud att han fortfarande ville ha en mänsklig familj. Men att få hans folk och resten av mänskligheten tillbaka in i hans familj krävde ett byte av taktik. Gud hade slutit ett antal förbund med sitt folk. Men folk är uppenbarligen bara människor. De misslyckas, mycket, och med förutsägbar regelbundenhet. Resten av mänskligheten hade delats ut till övernaturliga varelser, gudasönerna, 5 Moseboken kapitel 32, vers 8, som vid det här laget hade blivit fiender till sin skapare, Israels Gud. Saker och ting var komplicerade. Gud hade en tvådelad lösning på allt detta. När de sista barnen i Guds familj var på gränsen till att bli landsförvisade befallde Gud 2 profeter, Jeremia och Hesekiel, att tala om för folk att de inte var helt bortglömda. Gud skulle sluta ett nytt förbund med sina barn och det skulle markeras med att hans ande skulle komma. Se Jeremia kapitel 31, vers 31-34, Hesekiel kapitel 36, vers 22-28. Det var nya tider på väg. Men de nya tiderna kunde inte besvara frågan om hur Gud skulle ära de äldre förbunden utan att kasta bort dem eller ändra på dem. Många israeliter förkastade Gud och tillbad andra gudar. De visade sitt förakt för honom genom att bryta mot hans lagar. Detta gjorde Gud bedrövad. Han ville infria sina löften, men många av hans barn blev förledda att tillbe andra nationers gudar. Det var dödens bana. Kom ihåg, på grund av det som hände i Eden var alla människors öde att dö och inte få evigt liv om de inte vände sig till den sanne guden och trodde på hans kärlek och löften. Allt för många israeliter glömde allt det där. De kunde inte bara välja och vraka bland gudar på en andlig buffé. De måste tro på den sanne guden och fortsätta tro på honom. Situationen var extra problematisk när det gällde Israels kungar. Gud hade lovat David att hans ättlingar skulle ärva hans tron, men många av dem vände honom ryggen. Gud kunde inte ignorera denna brist på lojal tro. Han kunde inte heller bara kasta bort sitt löfte. Det hade varit som att erkänna att det hela var en dålig idé. Och en Gud som är allvetande kan inte få några dåliga idéer. Så hur skulle Gud infria sina löften till ett folk som hade förkastat honom och var fjärmade från honom? De behövde förnyade hjärtan. De behövde vägledning från hans närvaro. Det som behövdes var en ättling till Abraham och David som kunde bli den ultimata kungen och Guds perfekta avspeglare. Denna ättling behövde också omstörta dödsförbannelsen som vilade över människosläktet. Men hur skulle någon som bara var människa kunna övervinna döden? Det var nödvändigt att han var Gud dessutom. Hur skulle allt det fungera? Inga problem.